Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Två snubbar helt ur form vad gäller discgolf hälsar er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kedje ut, en podcast om discgolf. Jag heter Tommy Bäcke och jag gör det som vanligt med min kompis Niklas Nyman. Hur mår du?
Jag mår bra sett till livet. Discgolfmässigt inte så bra, men det är väl det här som testar ens karaktär så att säga. Hade vi spelat in för, låt mig säga, 15 timmar sedan, så hade jag nog sagt att det här blir mitt sista avsnitt i Kedja ut och att jag säljer utrustningen i både form av allt med podd att göra och lika så discgolf grejer. Så kändes det igår kväll. Och det är väl,
jag såg det, eller jag kände det,
inte riktigt lika illa nu, men det är fortfarande inte vad ska man säga, inte lika illa, men det är fortfarande inte bra. Så.
Nej. Vi spelade tillsammans igår och jag tvingade dig nästan att spela. Det kanske var dumt med facit i hand, men ändå men mentalt var du inte där.
Nej, men alltså jag vill helst inte prata om det här, men
nej, du behöver inte det.
Det jag kort och gott kan säga är det har låst sig. Så kan vi säga. Det har låst sig och det gör att jag funderar för mycket. Och det är inte en god känsla att ha. Det som dock känns bra i det här till trots är att i alla fall inspelen funkar hyfsat. Så det är väl det jag tar med mig, men allt annat är ju inte allt, men det är från 10 jag har mina stora problem och hjärnspöken just nu, och det är jättejobbigt, jättejobbigt där, och jag vet inte riktigt vad jag ska göra för att komma fund med det, men någonting ska jag väl lösa, så det är väl så det känns.
Du brukar lösa det.
Ja, jag hoppas att jag ska kunna göra det. Så vi får se. Annars så kan det här vara... Nej, jag ska inte måla hinhålet på väggen, men nej, det känns inte jätteroligt just nu i alla fall. Så mycket kan jag säga.
Några dagars vila kanske bara?
Kan vara, men jag tror ändå att när man väl ska kasta igen så kommer jag ändå känna att det fattas någonting, och det är det jag är rädd för.
Vet du vad jag brukar göra ibland när jag känner att det liksom inte är, man är inte där, man är inte på topp, man har inte, eller inte på topp, det behöver man inte vara heller. Men när man känner att det är någonting som fattas. Du vet den där känslan vi brukar ha i månadsskiftet januari-februari. När Skånepågarna börjar komma ut på banan och kasta ordentligt. Och vi sitter och bara kollar ut genom fönstret och det är becksvart från lunch och vi har 2,5 meter snö som trycker in fönstret på huset ungefär. Den känslan brukar jag försöka leta fram då. Och då brukar det bli lite bättre. Eller man brukar ta sig an det man ska göra på ett annat sätt. Eller jag brukar göra det i alla fall, för att jag vet att säsongen är så pass kort. Sen kommer man alltid till oktober och man är så trött på discgolf så det finns inte. Men då är den där känslan i januari-februari där och gnager till slut i alla fall.
Ja, jag fattar vad du menar. Nej, men jag tror att du har sagt det till mig, och jag tror att det är att jag funderar för mycket. Och jag är ju, om folk undrar om jag kan vara långsur, så ja, det kan jag vara. Och just nu är jag väl lite långsur på mig själv också. Så. Men jag börjar komma lite underfund med vad det är i alla fall jag ska försöka jobba med. Men det får bli, jag får ha en återkoppling kring det. Kanske främst till dig, kanske inte till våra lyssnare. Jag tror inte de är intresserade av det. Så. Nog om det. Vi spelade ihop i alla fall. Ingen av oss gjorde väl någon kalasrunda. Min runda var bättre än jag trodde. Faktiskt.
Ja, det var ingen katastrof.
Jag räknade inte ens så. Utan jag försökte bara spela. Jag var jättearg mitt i. Och frustrerad. Och kände mig tom och uppgiven. Och sen försökte jag som bara släppa det. Och bara ta kast för kast. Och blir det dåligt så blir det dåligt. Jag går inte upp dig. Liksom bara försök spela klart rundan. Och sen vart det så illa så att jag började skratta åt eländet. Liksom så. Och tänkte jag, ja men det är vad det är liksom. Men, och så fick jag väl avsluta i alla fall med en birdie. Så det var någonting positivt i det hela. Men det har inte varit jätteroligt sista egentligen två veckorna discoursmässigt. Mm. Så ska jag väl säga.
Det jag tänkte säga, jag känner igen mig själv. Mycket av det du pratar om, just det här med att man tar det på så pass stort allvar, man vill så mycket hela tiden att man glömmer bort att ta med sig de här highlights och det man faktiskt gör bra. För nu har du bara nämnt det som du kände var tungt, samtidigt som du ändå dräpte en hel del fina puttar.
Jag
kan komma på tre bara så här som var riktigt, riktigt bra. Ja. Från 8 meter utåt.
Det som är jobbigt. Det som är mitt största ok, och det här är 100% mentalt. Jag tror jättemånga kan känna igen sig i det här också, för jag har svårt att se att bland så många discgolfare att jag är unik i det här tankesättet.
Nej, jag tror det är därför bra att vi lyfter de där bitarna också.
Men att vi spelar ju med öppna poängarna, vilket vi gjorde igår, ska vi säga. Vi spelar på Mariehemsängarna. Och det är väl egentligen så här, rent krasst så kanske det är 1, 2, 3, säg att det är 4 hål som liksom är utanför, 5 hål kanske som är utanför, alltså borta birdie för mig. Mm. Helt och hållet, alltså det måste hända något exceptionellt för att jag ska ta birdie på de hålen.
Är hål 4 ett av dem?
Hål 4 1.
Där var du ändå nära igår. Du hade en cirka 2-putt som du var och nosa på rimmen.
Nej. Det var där jag kastade forehand i en spel. Och
okej, just det.
Känka bort den. Men hål 4, 5, 6. De är ju liksom borta birdie-mässigt. Alltså det måste ju hända någonting exceptionellt. Från 10 på 6an till exempel. Och 5an. De är för långa. Jag har gjort birdie på 5an. Men det är liksom så här. Mm. Jag räknar bort dem. 4, 5, 6 räknar jag bort. 13 räknar jag bort. Och 12 också. Fast att det är utför. Så jag har räknat bort den liksom helt och hållet ur. Den är inte ens nära för mig.
Håll 12 är ett speciellt hål. Jag har inte gjort en birdie där på 2 år.
Det är ett jättespeciellt. Och jag tror att man kastar mycket mer utför än vad man gör.
Uh-huh.
Jag tror inte att det är så stor höjdskillnad som man tror att det är. För att just efter 10 så faller det iväg utför. Men det går ganska mycket upp för sen mot korg igen.
Jo, men sen har du, och det blir den svackan som vinden har mycket att säga till dem också när det blåser.
Ja, men skit i samma. Men det är liksom så här, jag landar i att jag några hål jag räknar bort. Och när jag då heller inte ger, alltså vilket gör att min chans till birdies minskar med 5 hål gentemot de som har bättre kräm i armen till exempel. Det är framförallt det handlar om, att jag har för dålig skjuts i armen. Och när jag då inte lyckas, alltså ta liksom, om vi ska ta till exempel som hål 14 igår till exempel.
Mm.
Nu fastnade för visst ett litet lövträd på vägen fram från 10. Inte för att jag tror att det gjort jättestor skillnad. Men där blir det direkt så här, ja men det är birdie borta. Fast att hål 14 är ju definitivt ett hål som ligger i min birdie range. Så. Och då en sån grej gör att då blir jag besviken.
Mm.
Och jag tror att den besvikelsen blir större för mig, eller jag gör den större än vad den faktiskt behöver vara. För att paret lever ju, jag tog paret, ganska enkelt par, spelade bra resten. Men jag blir frustrerad. Och det är klart, vi började på hål 16, så det var liksom näst sista hålet igår. Det var vårat hål 17 på våran runda. Och det är klart att då är det så här, då hade jag redan byggt upp en massa besvikelse innan. Men förstår du vad jag menar?
Absolut.
Liksom att då faller bördechansen bort. Och den besvikelsen blir nog större. Eller jag gör den större än vad den behöver vara. För jag, det betyder inte per automatik att det är bogey. Däremot kastar du OB till vänster på hål 4 till exempel. Då är det ju i princip 100% bogey minst. Beroende på vart, men för de allra flesta om man ligger kort om korg. Och det är såna här saker som är frustrerande, och jag kanske är lite för öppenhjärtlig nu också, men det är så jag känner.
Kanske är bra för dig.
Kanske, men folk kanske tycker att jag är töntig också och själv ömkan och så, och det är det verkligen inte. Jag fattar ju att jag behöver inga sympatier, så jag försöker bara förklara vad som pågår.
Jag tror att som du är inne på från början, du är långt från ensam om det och liksom känner att det kör fast ibland. Och då, jag tror att det är bra att du lyfter det.
För jag tror att man det är liksom hål 11 är också säkert. Hål 11 är inget jättelätt hål, men det är tillräckligt kort för att de allra flesta ska göra birdie på det.
Mm.
Och därmed blir man också besviken, men man glömmer bort liksom vägen fram.
Det är ju tekniskt hål, jättetekniskt.
Så hål 10 likadant. Än om jag har spelat väldigt bra på hål 10 på slutet, så har jag liksom, så blir jag frustrerad när jag inte tar börden där.
Mm.
Men jag fattar också att ett par är, jag tar kast på spelare, jag förlorar kast på spelare, men jag liksom inte, det är ingen katastrof med ett par där. Så, men ja, vi ska inte sitta och prata för mycket om hål. Det är svårt för spelare och lyssnare som inte har spelat banan att hänga med. Men när man tappar chansen till birdies, för alla vet hur fort det går att en bogey kan snabbt bli en dubbel bogey.
Mm.
Och det betyder att för att komma tillbaka där du var innan det hålet krävs det 2 birdies. Och det tycker jag är sjukt frustrerande. Att det går fort att rasera. Alltså discgolf är ju ett korthus. I princip.
Absolut.
Och det kommer vi att komma till senare avsnittet också. När vi ska prata om European Open. Att hur fort det kan rasa samman. Så att säga. Men det var mig. Vi behöver inte prata med mig. Hur är det med Tommy Bäcke och hans discgolfande och hans spel? Hur känns det? Det är tävling på lördag.
Nej, men det är tävling på lördag. Jag ser fram emot det. Det ska bli jättekul att få tävla på hemmaplan igen. Jag har inte tävlat på ängarna sedan 2021, tror jag.
Det här är så pass alltså. Mm.
Jag var barnvakt, eller vad säger jag. Min sambo jobbade i fjol när det var tävling, så då var jag bara där och kollade.
Just det.
Så 2021 var nog senast. Så det ska bli jättekul att få komma tillbaka och spela på ängarna. Och sen ska vi spela I20 också, vilket kan bli väldigt intressant.
Mm.
En liten score separator där. Det är att man är på hugget och scorar.
Mm.
Om man vill vara med och slåss om det.
Mm.
Vilket jag vill, såklart.
Jag tror ju att, jag tror lite så här. Jag tror att bägge banorna kommer att vara score separator, men beroende på vilka som spelar där.
Ja.
Så tror jag. Att de som är bra på ängarna kanske inte är lika bra på I20 och vice versa i de andra. Mm. Alltså, förstår du hur jag tänker?
Absolut.
Så
har det ju sett ut tidigare i alla fall.
Mm. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur det landar, så att säga.
Det ska bli kul.
Mycket roligt.
Jag ska till att fylla till puttningen bara, för det är väl någonting som jag brukar lita på och luta mig tillbaka på när det är någonting som inte stämmer i övrigt, och den har inte riktigt varit där den ska vara.
Nej, men å andra sidan, nu på slutet när vi har spelat ihop, så tycker jag att från cirkel 2 har du varit glödhet.
Mm.
Alltså man, jag tänker så här, har man liksom så här 60% och uppåt i cirkel 2,
då är det ju extremt bra.
Det är ju extremt bra. Och jag tycker de, jag tror inte att det är många cirkel 2 puttar du har missat som vi har spelat.
Nej, det var igår i så fall som jag missade 2, tror jag.
Ja, men det var ju, å andra sidan, du var ju inte helt, vad ska man säga, obehindrad heller.
Nej, så är det.
Du låg ju inte öppet. I alla fall en gång. Så att, men ja, det är ju vad det är, som du brukar säga.
Det var det. Det är bara discgolf.
Det är bara discgolf. Ja, men du, vi hoppar vidare.
European Open.
European Open.
Årets bästa helg.
Årets bästa helg när man får chansen. Det är lite så här tudelat. Jag tycker att det har varit lite så här... det har varit bra tider. Så här, man har vaknat på morgonen, gått upp, tagit sin kopp kaffe, satt sig i soffan, tittat på FPO. Så här, de har varit färdiga lagom till lunch. Sen har man stoppat i sig någonting och så man tänkt, ja, men nu har jag eftermiddagen på mig. Så bara, nej, jag har inte, eller, jag har typ 2,5 timmars gap tills MPO går ut.
Helt fantastiskt.
Och på så vis är det fantastiskt. Det är tur att vi inte haft strålande sol och 25 grader varmt på så vis. I alla fall här uppe, där vi bor. Så att man har ju med samvete ändå kunna sätta sig i soffan och se. Jag har inte sett allt från MPO, ska jag säga. Inte allt från FPO heller, men jag har inte sett allt från MPO. Förutom finalrundan, då såg jag hela. Och med det sagt så... det har varit en grym helg alltså.
Riktigt
bra. Och jag tycker att... Faktiskt, jag vet inte vad det beror på. Det skulle vara kul att veta vad de har hittat på för någonting. Men jag tycker att Disc Golf Network har steppat upp. Den här var nog den bästa sändningen i år.
Det var den absolut.
Och jag vet inte riktigt vad det är. Om de är bättre på att hoppa. Alltså att det har passat bättre att hoppa mellan hål. För att det har varit... Alltså tidsmässigt har det passat bättre. Mm. För man har kunnat följa med fler spelare. Tycker jag.
Det blir mer och mer likt en golfsändning, tycker jag. Går åt det hållet. Jag tycker att det passar.
Ja, verkligen. Och de som... jag tycker att de har varit bra kommentatorerna på att hänga med också. Vart de har hamnat någonstans. Alltså, de har liksom inte blivit så att det bara... Jaha, oj, nu är vi här. För så kunde det vara typ i fjol. Att det har varit så här, lite hux flux. Så vart att de var, så att, jag vet inte om de har anställt någon som har jobbat mycket med så sportproduktion tid, alltså ett proffs som har jobbat på större bolag.
Man kan ju hoppas. Jag vill ju ge en känga till Filo i alla fall, för jag tycker inte han är bra. Det kom ut från någon discgolfsida på Facebook här i veckan att han var veckans MVP för att han gjorde kommenteringen så bra. Jag tycker han är komplett dålig.
Jag tycker så här, jag håller med dig.
Han är för färgad.
Han är absolut, det är precis, exakt det är problemet. Han är alldeles för färgad.
Och så dras han med för mycket slang.
Och precis, och sen är det samma sak också med Zoe Andijk också.
Mm.
Jag tycker att hon också är samma. Och nu, innan folk jagar upp sig, med färgad menar vi att han är amerikanaren från USA. Ingenting annat. Så. Och det stör mig jättemycket på att det har varit så här, den här nivån på ja men sändningarna under den här tävlingen. Och det som har varit så Andex, det hon ska ha ett plus för, det är att hon är bra på att fylla. Det blir aldrig någon tystnad, att man bara sitter tyst liksom, så här, och ingen säger någonting. Det är aldrig, utan hon har bara rabblat på. Men däremot är det så här att hon, det verkar som att det tar så emot för dem att hylla, liksom, de måste alltid upprepa historia också.
Mm.
Inte bara vara en utan hela tiden historia. Det ska alltid lyftas någon historia. Och i MPO så tycker jag att det var, där var Filo riktigt dålig faktiskt.
Han får, det man får, bra, alltså erfarenheten gör ju sitt, det ska jag inte säga någonting om, det tycker jag det är bra, men han måste bli mer professionell i både hur han pratar Och hör och häpna, hur fan han klär sig. Han är inte där för att representera USA. Han är där för att representera Disc Golf Network. Då ska han inte sitta i en Team USA-tröja på Presidents Cup heller. Men liksom bara små grejer. Nej, det blir ju för mycket lekstuga.
Ja, men jag tycker att det blir, alltså än om det är de som de, alltså Disc Golf Network är ett amerikanskt bolag, jari, men det är ändå liksom såhär, ni representerar ändå PDGA som en världsorganisation och ingenting annat.
Nej, ja, det då.
Ja, men
ja, det är en major.
Det är en major, så att, och jag tycker att det är för dålig nivå där kring. Och ja, men med det sagt så tycker jag någonstans ändå
sändningarna är bra.
Sändningarna är jättebra.
Och Brian Earhart är bäst i staben.
Ja, han är överlägset bäst. Jag tycker både han och Charlie har skött sig väldigt, väldigt, väldigt bra. Absolut. Jag tycker att det är bisittarna som har dragit ner lite grann. Ett exempel också gällande Zoe Andijk. Hon gör jättemycket bra för discgolfen. Men just när det kommer till kommenteringen, de började prata om det här med rating och att nu Kristin Tatar var så nära att fortsätta att spela på den nivån hon gör, då kommer hon att passera typ vid septembers ratinguppdatering, kommer hon att kliva över 1000 och så vidare. Och så, ja, det är väl fantastiskt att hon blir första kvinna att kliva upp på över 1000 i rating. Men sen kan hon inte låta bli i den där liksom argumentationen eller framläggandet att då säga så här, ja men Paige hade gjort det här för länge sedan om inte det vore för. Nej. Ja,
men nu är det ju så.
Jag hade också haft 1000 i rating om det inte vore för. Alltså det är så, jag blir så otroligt provocerad över det där att, ja men om inte Paige hade åkt på den skadan eller om hon inte hade haft så otur på den tävlingen och jära.
Hade hon tränat rätt och lagt ner tid och energi så hade hon varit över 1000.
Alltså det är så här, ja, men det som retar mig, och jag må väl vara lika mycket patriot för Europa som de är för USA i sådana fall, men det som retar mig i det här är ju någonstans att bara, ja men om inte om fanns. Nej.
Nej.
Men nu är det inte så. Och det spelar ingen roll, men det är så här, det blir som
samtidigt är det det som känns så gött också när de, alltså, Netatar bara kör över.
Jo, men det blir så här,
för hon blir så jävla ödmjuk.
Alltså Tatar är ju liksom helt fantastisk. Och det var också så här de pratade om med största score separation segrarna pratade de om också. Och där hade typ Juliana Korver hade väl vunnit någon tävling med 35 kast så här, i Japan. Jaha, vad är det för motstånd i Japan? No offense till Japan. De har säkert duktiga discgolfare där också. Men alltså,
i alla fall.
Förstår du?
Ja.
Det är liksom så här, det blir lite så här tramsigt. Och så tittar man på den där, jag tror att den nyaste eller senaste tävlingen som det var stor score separator på, jag undrar om det var 2015 det var på den här skylten, det var typ 6 tävlingar de har tagit upp.
Champions Cup var väl senast också när Tatar vann med typ 14 kast.
Ja, den var, ja, den hade de missat, och de hade ju inte med heller nu när hon ledde så stort här heller. Men det blir såhär, det är för övrigt en rätt ointressant diskussion, men liksom såhär, ja men hylla Juliana Korver, ja det är klart att det är stort att vinna med 35 kast, men det är lite grann som man också pratar om i andra idrotter, ja men i hockeyn eller fotboll, Pelé, han var helt superdominant, bara, jo men fotboll var något helt annat då än vad den är idag. Hockeyn, när Wayne Gretzky var som bäst, den var något helt annat då än vad den är idag. Alltså det, vi jämför.
Och samma sak om 25 år, discgolfen kommer vara något helt annat än vad den är idag också, garanterat.
Ja, och vi kan inte sitta och jämföra äpplen och bananer. Det går inte.
Nej.
Det enda gemensamma är väl typ att det är en skalfrukt. Det är väl det. Ja, tack för mig, hej.
Ja, nej, men om vi ska dröja oss kvar vid damsidan så det blev en total utskåpning från egentligen runda 1-2 och framåt.
Ja men så här. Hon runda 1 ledde hon med 7 kast. Nej, vad ledde hon med? Hon ledde med 4 kast. Tror jag efter runda.
Nej, hon ledde med 3.
Var det någon som hade gick under
Salo på... Salo gick väl 300.
Ja, men Salonen gick
eller jaha.
Plus tre första rundan. Annelie Tugias Männeste gick ju på par. Men sen hade vi ju en till
Tugias Männeste som för övrigt gjorde en väldigt fin tävling.
Ja. Men ja. Men jag tror att hon ledde med 4 kast efter första rundan. Efter runda 2 ledde hon ju med var det 10 kast eller 8 kast eller något sånt där.
Mm.
Ja. Det är så svårt. Det här tycker jag är synd på judisk att man inte får fram liksom för varje när man klickar på runderna att man får fram roundscoren men man får som inte fram helheten vad det stod i totalen där. Men skit i samma. Efter det spelat 4 runder, Kristina tar högt upp på pallen, minus 11 totalt.
Den enda att sluta under par.
Dessutom. Hon är hela 16 kast före Heidi Leine på andra plats. Fantastiskt roligt och grym tävling av henne. Katrina Allen och Missy Gannon på delad tredje plats på 6 över par. Och alltså grejen är den, det jag tar med mig från den här tävlingen när man tittar på Tatarspel kontra de andra, det är hennes errors. Alltså hon har ju så extremt få
det är hon.
Errors på en runda. Som de andra spelarna tyvärr har alldeles för många utav.
Mm.
Men jämn och stabil. Hon går hot round alla 4 runder. Delad hot round tror jag tredje runda.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men de andra tre så är det liksom, hon är ensam. Ja, dominansen är enorm. Och det är lite så här, det jag tycker är, och det pratade vi om med bilen på väg hem igår också, att jag tycker att hon, Kristin är på den nivå som man vill att hela damfältet ska vara på.
Mm.
Eller där, där kring, ska vi säga. Men, så att det
då ska vi inte glömma bort att hon vinner ju heller inte allt.
Nej.
Så nivån finns där.
Mm. Men det är lite för låg mittennivå kanske man ska säga.
Absolut.
Så. Men ja. Vi ska väl även säga att Heidi Leine är väl en av två spelare som tar eagle på hål 18 också. De spelade i hål 18 som en par 5 istället för en par 4 som MPO gör bland annat. Och så. Och det är ju väldigt mycket uppför på slutet på det hålet. Jag vet inte hur långt det är uppför den där backen. Det är jättesvårt att se på bild. Men det är mycket uppför i alla fall. Hur långt det är, det vet jag inte. Men. Ja.
Våra tips gick väl sådär?
Ja. Jag satte ju Tatar som vinnare.
Ja. Gjorde du det?
Jag tror det.
Okej. Okay.
Gjorde jag inte. Vem satte jag som vinnare?
Jag vet inte. Du var inne på henne, men... Nej, du kanske sa att han tar. Det var jag som sa Salran i alla fall. Och det gick ju ett helskott.
Ja, Vi kan väl konstatera att finskorna kastar ju bra.
Jättefint.
Men de har ju stora problem på green. Inte Salonen nödvändigtvis. Hennes tävling förstördes lite grann under runda 3 på hål 16.
Mm.
Och det tror jag hängde med sen. Rätt mycket.
Ja. Hon tömde väl vägen från 10 tror jag.
Ja, både från 10. Hon kastade väl Lobe från 10 tror jag. Sen var det väl också ett par kast från upp till ön också som var. Och här går det också lite grann isär det här med. Det har kommit lite åsikter kring det sättet att spela med bunkerregel och att du får kasta om du inte landar inbounds.
Men är reglerna så rättar det bara efter det? Vad är problemet?
Nej, men det är väl just att det blir som det blir. Alltså som det nu blev. Vi kommer till det också när vi ska prata med MPO också. Men att det blir... du får inga pliktkast, men du får ju räkna alla kast du gör tills Precis. Du landar inbounds. Ja, jag tycker
Missar
också
du,
det.
Så har du gjort ett dåligt kast. Då ska du straffas. Hårt.
Jag tycker också det. Jag tycker också det.
De är bäst i världen, de som spelar här. De ska klara av det där.
Ja, för det är inte...
Du har en möjlighet att lägga upp närmare. Gör det om du är osäker.
Jag tycker inte att det är... Jag tycker, alltså, utan att spela hårt, jag har inte ens varit på plats. Så tycker jag att man... Jag tycker att det finns tillräckligt mycket med plats att landa på. För jag menar, vi spelar ju skogshål som är tajtare än så här. Så att jag tycker inte att det finns någonting att klaga på.
Nej,
så.
Och uppenbarligen är det vissa som klarar av det väldigt, väldigt bra. Och inser sina begränsningar och kanske tar det säkra för det osäkra. Och så lägger man upp.
Ja. Men det var ju väldigt många som spelade väldigt bra på hål 16.
Ja. Hela topp 10 tar väl par sista rundan. I ramfältet, i princip.
Ja, bortsett från henne som tar en sexa. Men hon är den enda av dem som är topp 9 då, om vi ska vara sådana. Ja. Som missar. Och så. Vi hade ju en cutline också, ska vi säga, efter runda 3. Nu finns den inte med efter den där. Men det var en katt i alla fall. Kommer du ihåg exakt vad det var? Om det var topp 16-spelarna som gick vidare, va? Och ties, alltså de som är lika. Och så.
Och där såg vi tyvärr inte Sofie med efter katten den här veckan.
Nej, hon var 2 kast ifrån tror jag. För att gå vidare. Och så. Ja. Men vad känner vi? Om vi kollar lite core stats då. Vi ska se om man kan få fram average på hela banan spelades 3,29 över par. Och vi ska se hål 16 som spelades nästan 0,6 kast över par.
Och det är inte värst någonstans.
Nej, den delar ju med hål 3 som också spelades 0,6 kast över par.
Mm. Sen har du hål 11 som är 0,47 men där du har 65% bogeys också.
Mm. Precis. Så att nej, det är inte... Det är svårt det där. Det är väldigt... Väldigt svårt att veta vilken fot man ska stå på. Men jag tycker att upplägget som sådan tycker jag inte är... Alltså jag tycker inte att det är... Det är inte som på USDGC där de har... För där är det plickkast också, va? Nej, det är samma där.
Osäker.
Jag har varit osäker på den.
Nej, de har droppat om där, va? Men om där de missar andra kastet. Eller
ja, där har de lagt till att där, kastar man, där fortsätter man inte kasta tills man är på ön. Och så. Men i alla fall, Tatar vinner ju helt överlägset. 16 kast säger jag, det är en stor spik i kistan, kan man väl säga.
Och tog därmed årets andra major.
Ja, precis. Hon vann ju Champions Cup tidigare i våras och nu är det...
Så nu har hon en vinstmarginal på 30 kast på de majors hon har vunnit.
Precis. Och nu nästa major för henne är ju VM som går stapeln i september. Augusti, september.
Är inte US Women's först? Kanske inte är.
Vi låter det gå osagt. Men jag tyckte det var stod nu att hennes nästa tävling där hon får i alla fall poäng är om 6 veckor och det är VM.
Mm.
Och 6 veckor från nu är vi inne i september.
Det är vi.
Så. Om vi hoppar över till NPO då, som var en rafflande tillställning tycker jag, där jag tyckte det såg väldigt bra ut efter 3 runder, för jag hade satt Calvin som vinnare.
Ja, då såg det bra ut. Men som han känkar bort sig.
Han spelar inte bra 4:e rundan. Jag hörde han själv efter ett par hål börja prata om att han var som en sprinkler. Du säger att han sprider kasten och inte träffar sina linjer alls. Och det stämde ju 100%. Det var inte många rätt där.
Han hade det jobbigt.
Han hade det väldigt jobbigt. Började efter 4 hål så låg han plus 1 med en bogey och 3 par. Ingen katastrof, men i det här startfältet så duger det inte.
Nej.
Det är alldeles för dåligt. Ja. Det var
det var ju tajt och det var 4-5 spelare som liksom har bud på vinst.
Mm.
Vilket är, det är så vi vill ha det.
Mm.
Och det är då det är roligt att kolla. I slutändan så är det Corey Elliott som drar längsta strået och du vet, jag är fullkomligt kär i den pojken nu. Jag har haft så svårt för honom i alla dessa år, men efter driven på 17-18, hur han smeker ut en midrange på det sättet och landar mitt i fairway. Alltså det är det vackraste jag sett sen min dotter föddes.
Ja, han... alltså, både jag och Tommy har haft jättestora problem med Corey Ellis. Jag tror det är mer så här, man har bara sett han på coverage. Man har aldrig fått höra han prata. Man har inte fått höra han... Alltså, jag har inte lyssnat på någon poddar där han har varit med och inte, alltså så. Det finns säkert poddmaterial där han är med, men jag har inte lyssnat på honom. Så man vet ju så lite om, det är bara spelaren man har sett där han har gjort ett intryck på både mig och Tommy. Vi behöver inte prata om det mer än så, än att vi inte har gillat honom. Men som han har spelat... Sen man såg han, de började ta med in honom mer och mer i sändningarna. Han gick liksom chase card och även på lead card och så där. Då blir det till slut att man så här, åh shit, vad grym han är. Och ruskigt bra.
Om man kunde hålla ihop det, jag menar i den fighten med både Barella, Klein och Ezra var väl där också, och Eagle ska vi inte glömma, men han, även om han kastade bort sig lite grann på slutet.
Mm.
Så wow.
Nej, det var alltså framförallt så tycker väl jag så här att men han går minus 10 bogeyfri på The Beast. Lite trög start. Par, om man nu kan kalla det för en trög start.
Jo, men jämfört med de andra så var det en trög start.
Jämfört med de andra så var det en lite trög start. Och ska tilläggas att efter front nine så ligger han minus 4. Och front nine är ändå den...
Mer scoreable.
Ja, den del av banan som det är lättare att scora på den här. Men han spelar ju så otroligt bra discgolf.
Och framförallt där, om man ska dra lite paralleller till Tatar också. Han har en gameplan som han håller sig till.
Mm.
Utan att liksom snegla på vad de andra gör.
Mm.
Och det är någonstans någonting som jag själv önskar kunna lära mig också. Att sluta spela schack och bara göra det du kan istället.
Mm. Precis. Jo, men det blir lite så. Det tycker jag. Att man kanske tittar lite för mycket på vad de gör om man spelar med, än att tänka att det är ju en hel drös med andra motståndare ute på banan också, så man har ingen aning vad de gör.
Nej.
Sådär. Och ytterligare en orsak att inte hålla på att titta på scores heller, tycker jag. Men Corelli spelar otroligt bra discgolf. Han levererar ju på 15, 16, 17 är det birdies rakt igenom. Framförallt 17. Jag tycker att har ni inte sett den, gå tillbaka och titta på den driven han gör från 10. Han lägger sig väldigt till och med, han ligger väl i cirkeln till och med på den. Ja, det gör han. På den driven. Men han kastar en väldigt inspelad bass, tycker jag pratar om i sändningen, som han lägger ut den på Heiser, och den håller Heiser väldigt länge.
Och sen, väldigt sen flip. Och sen så glider den bara.
Ja, men alltså hålet är 140 meter och det känns som att den flippar upp typ i 110. Ja. Så ställer den sig upp och så sen går den bara ner för landning och fejdar ytterst lite. I princip ingen skip. Det är ett fruktansvärt fint kast. Det står här på judisk att hans throw-in distance till korg är 5 meter. Kan vara något sånt. Men nej. Det är nog ett av de finaste kasten som jag har sett på den här tävlingen faktiskt.
Absolut.
Så här, kontrollerat kast med midrange. Det är ju fina grejer.
Det är det. Carl Klein slutar tvåa och S. Redder håller på en tredje plats som jag kanske höll som favorit där ett tag. Jag hade hoppats att han skulle ta hem det.
Ja, det såg ju så otroligt bra ut fram till hål 10. Då även ska sägas Brody Smith skrev på Twitter: vad håller Ezra på med? Hål 11, dubbelbogey. Mm. Och då skrev Brody direkt efter: jag ska inte tweeta något mer om Ezra. Och så. Men han, efter det så tog han par och sen tog han 5 birdies till på de sista 6 hålen. Nej, 4 birdies till på de sista 6 hålen. Han var där, men otroligt besviken efter hål 11, vilket är ju ett svårt hål. Väldigt svårt hål.
Ja.
Det är det med vattendammen just innan korgen. Lite höger om korgen ska vi säga. Det är mycket OB där. Han gick OB tidigt. Och sen hade han ett långt inspel som gick lite långt. Jag tror han låg i cirkel 2 till och med. Eller i kanten på cirkeln, missade putten. Och så var det en dubbelbogey där. Och den är superbesviken på. Ezra har ju definitivt distans att nå det där hålet. Både med forehand och backhand. Så att han var otroligt besviken. Men ruskigt bra tävling. Får ändå säga, Ricky var lite med där ett tag. Han gick minus 11 på finalrundan.
Mm.
Hade en bogey på 11:an tyvärr. Och sen den som vi hade, som man trodde skulle ta hem det här, som såg väldigt bra ut där ett tag, det var Anthony Barella.
Ja, med hjälp av
En caddy som dyker upp där vid typ hål, jag vet inte vad det var, 4, 5, 6 någonstans, dök Paul Macbeth upp som DNFade efter typ 10 hål, tror jag, 10 eller 11 hål, tror att han finns med
längst ner,
borde han finnas med längst ner, han spelade till och med 14 hål spelade han innan han klev av. Han drog på sig någon axelskada, han hade dragit på sig en kvällen innan ska sägas. Han hade varit ute och tränat på ett visst kast tydligen och därmed skadat sig och försökte väl spela, men han hade ingen jättebra runda på gång heller. Så att han var då att kliva av, gick och var caddy till Anthony Barella och det gick ju, såg ju bra ut länge väl tills vi kommer till hål 16.
Mm. Och här gick det ut för?
Där gick det ut för ordentligt. Han det här är nästa grej med judisk, att det är som att det är ingen OB på hål 16. Det är bunkerregel, så du kastar om från 10, så du får ingen OB på det hålet. Men det vi ska säga är att han gick ju i på
7:e kastet. Så 6:e kastet från driven. Han missar 5.
Han missar 5 kast. Så det var 3 kast som var inbound som tog honom i håret. Så 5 kast. Och jag tror att det var 1 kast från 10. Eller om det var bara att han låg nära OB-linjen.
Han låg nära OB-linjen.
Och sen missade han 5 kast upp på ön innan han träffade. Och han gick inte kort heller, han gick lång på alla tror jag.
Ja.
Innan han till slut landade på ön och kunde lägga i den 2 meter från korg. Och det är ju ett brutalt sätt när du ligger, liksom, jag tror han var delad ledning där.
Mm.
Och alltihopa. Och det är det här, nu kommer det jag menar, att discgolf är ett scorekort, i discgolf är lite som ett korthus. fort kan du rasera det du har byggt upp. Han slutade på en sjunde plats till slut. Men han tog en åtta på en par fyra. Och sen tog han en bogey på hål 17 där han kastade OB. Så att, och sen tar han par på 18. Så ett brutalt avslut för Anthony Barella som spelade otroligt bra disc golf fram tills dess egentligen, ska vi säga.
Mm.
Ja. Brutalt avslut. Får vi säga. Men grattis till Christian Tatar och Corey Ellis i vilket fall. Och med det tror jag vi lämnar European Open, eller vad känner du?
Ja.
Då gör vi så.
Har inte så mycket mer att lägga till. Ja, luften håller på att ta slut här inne. Men vi ska väl försöka ge oss på det som ska ske i helgen också i alla fall. Vi har ju två större tävlingar här i Europa. Det pratas om European Pro Tour i tävling nummer 7 som går av stapeln på Järva. Och vi har en del stora namn där också. Isaac Robinson, Ezra Robinson, Kevin Jones bland annat.
Mm.
Högst ratade svensk som är med i det startfältet är Henrik Hagman.
Mm.
Och sen har vi lokala förmågor i Linus Eriksson och Peder Boberg också.
Ja, precis. Så det är kul. Det är ju... krockar ju tyvärr den här helgen med Åland Open, ska vi sägas. Innan
som
vi...
kanske har övertagit den här helgen, va?
Ja, det känns lite grann som att de har övertagit den här helgen. Men i alla fall, kul att det tävlas på Järva i alla fall, att det är någon större tävling där ändå.
Och på damsidan på Järva så ser vi återigen Lina Rydberg på tävlingsscenen, vilket ska bli kul att följa. Sofie Björlycke där också. Vad har vi mer för svenskar?
Lina Nyberg, Sonja Valdén. Vi har Therese Molin på plats. Det var en finska.
Ja, det var det.
Det var det. Matilda Ringbom. Med, ja. Men kul i vilket fall. Med ett damfält. 18 startande, tycker jag.
Mm, det största på länge, va? På EPT.
Ja, så det är roligt. Vi har inte så mycket att säga. Alltså Euro Pro Tour har ju hamnat lite European Pro Tour, förlåt. Ja, hamnat lite grann i ett...
Men de kör ju också egen stream till exempel. Det är inte Disc Golf Network.
Nej,
som
precis.
Det är Disc Golf Stream. Så de kör ju helt eget off. Så det blev, de gick ut väldigt hårt i fjol.
Mm.
Med att det krävdes en ordentlig proffstour i Europa. Man drog igång det här. Sen har väl Eurotour egentligen tagit över taktpinnen i år.
Mm.
I och med att de har lagt så pass många tävlingar. Och dels fått en Elite Series även i Europa också.
Mm, och att de har liksom collabat ihop med Disc Golf Network gör ju också väldigt mycket, tänker jag.
Och då har man dragit de största namnen. Och därav ligger väl det största fokuset där också.
Precis. Så att ja, vi får följa upp de här tävlingarna nästa helg, eller den här tävlingen nästa helg, Järva Open, det är nästa vecka såklart. Och vi får se, det kommer ju att komma ut säkert en hel del coverage på det här också. Så det kommer finnas mycket discgolf, som om det vore ett problem just nu, men det kommer komma ut mer även för andra. Vi hoppar ut i havet en bit i Åland och titta där, och där har vi då
Disc Golf Paradise ska anordna sin första stora tävling.
Precis. Åland Open presented by Discmania. Det är Eurotour, även det deltävling 7. Och Eagle McMahon bland annat på plats.
Mm.
Matt Bell, Niklas Anttila. För igen, när och några, Eric Oakley, Greg Barsby, så. Och Linus Karlsson på plats.
Mm. Kul att se vad han kan ställa till med Foreda.
Precis. Dennis Augustsson är där. Och jag tror även vi har lite poddfolk. Hjalmar är på plats.
Rickard Sköld borde vara där.
Rickard Sköld är väl där i någon sorts arrangörsroll, tror jag.
Ja. Robin Willman, Carl Falk.
Ja, Melke Molin, Isak Andersson, Pelle Karlsson, Fritjof Fagergren, Filip Dahlén, Olle Fröjdlund, Josef Boman. Nej, det är mycket folk, mycket svenskar på plats. Jätteroligt. Anton Lind. Så superkul att det är mycket svenskar som är där och spelar, vilket man kan förstå. Det är enkelt att ta sig dit och så. Jag hoppas att alla har kunnat lösa det med boende.
Man spelar ju torsdag, fredag, lördag här.
Ah, de slutar en dag tidigare än Järva. Just det.
För tydligen så luktade det någon form av fuktig kväll på lördagen. Så vem vet. Lördag kväll efter en misslyckad tävling i Umeå. Kanske man sitter på båten. Till Åland.
Till Åland. Flyget ner, Åland.
Jajamän.
Ja, vi får se.
Hur ser det ut på damsidan då?
Om vi tittar på damsidan. Så har vi Jenny Larsson på plats. Vi kul. Har kul med henne. Josefin Johansson är också på plats.
Ella Taylor.
Ja. Amanda Lennartsson på plats. Vi har även, ska vi säga den nya norska.
Ida Emilie Ness. Nesse. Ness.
Ness. Ida Emilie Ness som vi upptäckte i Krokål.
Ja.
Och,
nej.
Nej, Sula var det.
Sula.
Ja, Sula var det. PSS. Open. Open. Förlåt.
Men Överås.
Grym spelare. Ung, 15 år gammal. Men spelar ju som att hon har spelat i 15 år.
Ja, då i alla fall. Vi får se om hon kan följa upp det nu.
Precis. Heidi Leine på plats. Hanna Jansson är med på plats. Sara Hesselsjö. Julia Fors är också ett namn som kom upp ung. 11 år gammal tror jag.
Oj.
Tror hon är.
Häftigt.
Ja, ruskigt häftigt. Så att ja, det ploppar upp. Kajsa Wahl också på plats. Mycket svenskor på plats, vilket såklart tycker det är roligt. Ja, det ska bli roligt att följa upp den här tävlingen också. Och jag låter det vara osagt om den visas på Disc Golf Network eller inte. Jag tror det.
Kan göra.
Eftersom att det är en Eurotour så borde den visas där. Ja. Så det ska bli kul att se vad det är för typ av, vad de har fått ihop för layouter och sådär.
Mm. De ska väl spelas på, eller de ska väl spela på vilken bana då?
Ja, det låter jag vara osagt. Vi ska kolla in deras hemsida och se vad det kan tänkas vara för bana de spelar på. De spelar på Västerkalmare.
Mm.
Och den är ju på den södra delen av Åland. Och där amatörklasserna spelar då på den norra banan, Soltuna Disc Golf Park. Och sen är det väl
någon festival där kring. Det
verkar vara någon festival där i kring också.
Kanske är där Kevin Jones ska anmäla sig istället. Ja, spela lite.
Han kanske spelar ändå.
Kanske han ska.
Där också. Ja, men så ser det ut i alla fall.
Vi väntar en discgolf-fylld helg återigen, vilket är jättekul. Vi är väl inne i den tätaste säsongen just nu. Och snart är det jul. Och fram till dess så... Nej, jag ska. Vi önskar en fortsatt trevlig vecka. Och så säger jag tack till dig, Nicke. Och önskar dig lycka till på lördag.
Tack detsamma, kompis. Jag hoppas att du får spela bra din bästa discgolf den här säsongen på lördag.
Ja, det hoppas jag också.
Med de orden så säger vi tack och adjö. Vi säger stort tack till Mark Linder, Emil Andersson för hjälp med jinglar och grafik. Och stort tack till våra Patreons. Stort tack Tommy. Vi hörs igen en annan vecka. Hej då!
Puss, puss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.